Från Markus evangeliets första kapitel ska vi läsa de 15 första verserna. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Så uppträdde Johannes döparen ut i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judén och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag har döpt er med vatten, han ska döpa er i helig ande. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen: du är min älskade son, du är min utvalde. Anden drev honom ut i öknen, och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tre korta satser. Tiden är inne. Alltså, budskapet är aktuellt. Guds rike är nära. Alltså, riket är tillgängligt. Omvänd er och tro. En förutsättning. Det här är innehållet i det Jesus säger. Tiden är inne. Alltså, budskapet är aktuellt idag. Att Guds rike är nära betyder att Guds riket är tillgängligt för var och en. Och en förutsättning för detta är: omvänd er och tro. Beteckningen Guds rike förekommer rätt ofta i Nya testamentet, över 60 gånger. Lägger man då sedan till ordet himmelriket som Matteus använder, så gör han det över 25 gånger. Han använder ordet Guds rike också, men bara 4 gånger vad jag kan ha sett. Om vi därtill lägger till när Jesus bara talar om riket, så som när han syftar på Guds rike eller himmelriket, så förekommer det ytterligare 10-tal gånger. Alltså kan vi säga att Guds rike har en väldigt central plats i evangelierna, i apostlagärningarna och i Paulus brev till församlingarna. Och allt det här, det innehåller ju då både evangelierna, apostlagärningarna och Paulus församlingsbrev. De innehåller ju budskap som har till uppgift att föra människan till gemenskap med Gud, alltså med människans skapare. Från de första kapitlen i Bibeln så kan vi förstå att skapelsen från början, den var oförstörd och odelat god. För Gud säger, det står så här: Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Första Mosebok 1:31. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Men hur kan då världen se ut som den gör? Varför finns det krig, hat, grymhet, terror? Varför har vi så svårt att visa kärlek och osjälviskhet? Hur kan det komma sig att vi blir avundsjuka på dem som har det bättre än vi själva har det, eller på dem som kan och vet mer än vad vi själva kanske vet och kan? Hur kan det komma sig att de flesta människor verkar helt främmande för Gud, trots att han har uppenbarat sig både genom skapelsen och genom ordet och genom Jesus Kristus? Ja, Bibeln ger faktiskt klart besked. Något har kommit in i Guds skapelse som har fördärvat den och skapat en fiendskap mellan både människor och i människans förhållande till Gud. Bibeln kallar detta för synd. Vad är då synd? Ja, jag blev ombedd att svara på den frågan för en liten tid sedan. Vad är synd egentligen? Och ibland så har vi hört talas om en så kallad syndakatalog som innehåller det vi kallar världsliga nöjen, som att gå på bio eller gå på dans eller teater. Eller som när jag växte upp och ville gå på cirkus så fick jag inte det, för det var synd. Men eftersom det är människors uppfattning som avgör vad som ingår, så kan syndakatalogens innehåll variera. Vi vet ju att för inte så många årtionden sedan så var det till exempel synd att som kvinna klippa av sitt hår. Om man inte bar någon huvudbonad fick man inte vara med i församlingen som sångaskara. Och om man som ung man började sällskapa med en flicka som inte var bekännande kristen, så fick man inte tillhöra församlingen, därför att man syndade genom ett sådant förhållande. Och den sexuella synden var ju den värsta av alla synder. Det märkliga var ju att de som starkt förespråkade denna renhetslära ofta lyckades finna något sätt att försvara sig själv och sina egna svagheter och tillkortakommanden, eller sin egen girighet och förtal av andra människor. Naturligtvis så finns det sånt som Bibeln talar om som synd. Det gör det. Några exempel: att ha andra gudar vid sidan av himmelens Gud. Att missbruka Herrens namn. Att dräpa, stjäla eller begå äktenskapsbrott. Att vittna falskt mot din nästa och tala osanning. Och att ha begär till någon eller något som inte tillhör dig. Det har Gud själv sagt. Detta är synd. Nya testamentets vanligaste grekiska ord för att synda är hamartano. Det betyder att förfela målet. Det vill säga att missa livsmålet. Att missa det mål som Gud har satt för människans liv. Ett vanligt problem bland kristna är att man saknar visshet om sin frälsning. Många gånger är det en följd av att man inte förstått vem Jesus är och vad frälsning innebär och vilken grund det vilar på. Vi hörde ju här i inledningen, lärjungarna, de som man mötte på vägen och vandrade tillsammans med, hade inte förstått vem Jesus var. Det tog ett tag innan deras ögon öppnades. Den som inte är viss om sin frälsning kan ju inte heller uppleva vila och trygghet i sitt förhållande till Gud. Glädjen över att få vara Guds barn blir ersatt av osäkerhet och tvivel. Och den egna ovissheten förtar också frimodigheten när det gäller att vittna för andra om Kristus. Så är det. Att en kristen kan äga frälsningsvisshet beror på att det är Kristus själv och hans försoningsverk som ligger till grund för hela frälsningen. Paulus skriver så här i första Korinthierbrevet: ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. Det innebär att frälsningen är fullbordad av Jesus Kristus själv. Och det finns inget som vi vare sig kan eller behöver lägga till. Vi har bara att ta emot frälsningen som en fri gåva. I Jesu undervisning ser vi att han lägger tyngdpunkten på förkunnelsen om himmelriket, Guds rike. Och han säger, Guds rike är nära. Och då kan vi ju ställa oss frågan, var i består Guds rike? Vad är Guds rike? När Jesus står inför Pilatus så svarar han så här: mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Ett annorlunda rike. Och Gunnar Samuel, han brukar alltid säga så här, han kallar det för riket annorlunda. Och det är annorlunda. Men vi kan ju ställa oss frågan då, när Jesus talar om det här, vad menar han? Talar han om Guds rikets fullbordan här på jorden, som vi tror inträffar vid tidens slut, då de döda som trott på honom ska uppstå från sina gravar, och de som lever och tror på honom ska övergå från jordelivet till det himmelska livet? Eller talar han om Guds rike på ett annat sätt? Helt enkelt som en annan verklighet i den här tiden. Är det det han menar? Lite längre fram i Markus evangeliet så kan vi läsa i kapitel 9. Det säger Jesus så här i vers 1. Sannerligen, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt. Och då kan vi ju ställa oss frågan, några av dem som levde då, som han talar till, lever de idag? Nej. Vi tror inte det i alla fall. Alltså, här på jorden som vi lever. Han säger ju det här ungefär en vecka innan han går upp på det berg som där han förklarades. För Markus berättar just det att 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick upp med dem på ett berg, på ett högt berg där de var ensamma. Och där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Snacka om bra tvättmedel då. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Nu finns det ju olika tolkningar naturligtvis. Det finns de som tolkar det Jesus säger att det var Petrus, Jakob och Johannes som fick följa med Jesus upp på härlighetens berg och där se hur Jesus förvandlas inför dem. Att det var bara dessa 3 som skulle få se Guds rikes makt innan deras liv på jorden var slut. Den tolkningen finns. Men mycket talar för, och jag är faktiskt av den uppfattningen också, att människor som levde i de första dagarna av församlingens tid fick se Guds rikes kraft. För det Jesus talar om är den tid då församlingen föds. Och snart kommer att synliggöras genom under och tecken som apostlarna och de troende fick göra i Jesu Kristi namn. Det han talar om är Guds rikes utbredande här på jorden i den tid som vi kallar församlingens tid. Den tid vi lever i nu. Apostlagärningarna 8. När de hade börjat tro på Filippos och hans budskap om Guds rike och Jesu Kristi namn, lät de döpa sig både män och kvinnor. Guds andes kraft, Guds rikes kraft i verksamhet. Och till den lame mannen som satt vid porten till templet som kallas Sköna porten säger Petrus när han och Johannes ser honom sitta där oförmögen att röra sig. Då säger han så här, se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få någonting av dem. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nazareens Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Och så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i sina vrister. Vad vi har, det ger vi. Det innebär ju då att vi har Guds rike inom oss. Som överlåtna åt Kristus så har vi del av Guds rikes kraft och auktoritet. Paulus skriver vidare så här i Korinthierbrevet att Guds rike är inte ord utan kraft. Och i Romarbrevet skriver han så här: Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. När Jesus har sitt nattliga samtal med Nikodemus, det finns återgivet i Johannes 3 kapitel, så säger han bland annat så här: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och så fortsätter han: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Och Paulus, han skriver så här: vi förkunnar, som det står i skriften, vad inte ett öga har sett och inget öra har hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Det är det vi förkunnar. Guds rike är alltså osynligt för dem som inte tror på Jesus Kristus som Guds son. Man kan inte se Guds rike. Och för dem som inte tror att han gav sitt liv på korset av kärlek för människorna, för att människan ska kunna få förlåtelse för sin synd, de kan inte se Guds rike. Och Guds rike är osynligt för dem som inte låter sig födas på nytt och kan därför heller inte komma in i Guds rike. Vi vet också att den som, så att säga, lever kvar i synd inte har del i Guds rike. För i Efesierbrevet skriver Paulus så här: ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om man är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Synda kan vi alla göra, men i Jesus finns nåd och förlåtelse. Och det är ju vårt stora hopp. Det är vår räddning. Det får vi förlita oss på. För synda kan vi alla göra. Genom att vi har fått och tagit emot den helige ande i våra hjärtan, så har vi del av Guds rike. Som medborgare i Guds rike har Gud gett oss makt att stå emot fiendens, alltså ondskans, angrepp, som har till uppgift att skilja oss ifrån Guds kärlek. Genom den helige andes kraft så är vi fria från människofruktan och kan frimodigt berätta om vad Gud har gjort i våra liv. Därför att Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens ande, skriver Paulus till Timoteus. Och det här skriver han när han vill påtala att det är viktigt med en sund förkunnelse. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Som Guds folk så har Herren gett oss makt att förkunna för allt skapat att Jesus seger, att Jesus har vunnit seger över synden och dödens makt. Den makt som nu är bruten. Och att vägen till Gud själv är öppen för var och en som vill komma till Gud. Guds rike, var finns det? Det finns inom oss. Det finns i den människan som har tagit emot Jesus Kristus och hans förlåtelse. Som har öppnat sitt hjärta för den helige ande och låter sig ledas och styras av den anden. Guds rike finns ibland oss. Guds rike är inte långt borta. Guds rike är nära. Och vårt uppdrag är ju att ge varje människa så mycket kunskap om Jesus Kristus att man själv kan välja. Att välja om man vill förkasta budskapet och gå evigt förlorad. Eller om man vill välja att tro på Bibelns ord om Guds kärlek och ta emot honom i sitt hjärta genom Jesus Kristus. Som gav sig själv till lösen för varje människa och för att vinna det eviga livet. Amen. Tack Jesus. För att du har gett oss av din ande. Och jag ber dig Herre, låt oss vara besjälade av din ande. I allt det vi gör, i allt det vi säger, i allt det vi är. Jesus, Herre, tack för din nåd. Tack för din förlåtelse. Tack för din barmhärtighet. Jesus, och jag ber dig, hjälp oss att vara frimodiga. Att vittna om dig. Och föra människor fram till livets Herre. Amen.